Låt oss be. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack käre gode Gud för att du har gett oss en ny nådedag och tack för alla gåvor som du har gett oss både till kropp och själ. Tack för att du som skapat oss uppehåller oss och ger oss vad vi behöver för varje stund. Och tack framför allt för att du är angelägen om våra själar och vill vårt eviga väl. Herre, tack för att du vill att vi alla ska bli frälsta och saliga och komma lyckligt hem till himmelen för evigheten. Och Herre, tack för att du har gett oss ditt ord där du kommer till oss och där du verkar och upplyser och leder oss för att vi skulle nå detta mål. Och Herre, tack för att du har uppenbarat för oss hurdana vi är och att vi är helt beroende av din nåd, av din hjälp, av din ledning. Och Herre, därför ber vi att du förbarmar oss dig över oss denna stund. Herre, du vet att vi kan inte ta något själva av ditt ord. Du vet hurdana vi är och du vet vad vi behöver. Herre, vi är hjälplösa, vi behöver dig i allt. Och Herre, kom till oss med din helige ande. Kom och tala till oss, öppna våra sinnen och gör oss mottagliga för ditt ord. Ja, Herre, vi lämnar oss i dina händer. Hör oss och välsigna oss för ditt eget namns skull. Amen. Med den nåd Gud ger ska vi läsa och stanna en stund inför ett avsnitt ur Lukas evangeliums 10:e kapitel. Vi läser från vers 25 till och med vers 37 i Jesu namn. Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sade till honom: Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom: Du svarade rätt. Gör det så får du leva. Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: Vem är då min nästa? Jesus svarade: En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdade samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värdshusvärden och sade: Sköt om honom och kostar det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 tycker du var nästa för mannen som hade råkat ut för rövare? Han svarade: Den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus till honom: Gå du och gör som han. Amen. Herre, skriv in ditt ord i våra hjärtan och helga oss i sanningen. Ditt ord är sanningen. Amen. Ja, vi får läsa här om en man som var laglärd och som kom fram till Jesus. Och han kom med en mycket viktig fråga. Han frågar: Vad ska jag göra för att få evigt liv? Den frågan är ju ytterst viktig och borde vara det för alla människor. Hur ska jag få evigt liv? Det borde vara det mest angelägna och viktiga för oss alltid. Hur ska jag få det eviga livet? Att vi inte bara tänker på vårt jordeliv här utan har som mål evigheten och var vi ska hamna och hur vi ska få evigt liv och undgå den eviga döden, det eviga straffen som Gud tydligt talar om. Det är en viktig fråga och den borde vara angelägen för oss alla. Men när läser vi här så ser vi ju att den här mannen som kom, han kom inte för att han egentligen var intresserad av själva saken, utan han kom för att han ville snärja Herren Jesus. Och det är mycket allvarligt när man på det sättet använder Guds ord, att man gör det för att hitta fel, man gör det för att få något att anklaga det för. Och vill man det så kan man nog hitta det. Man kan hitta det som tycks vara motsägelsefullt i skriften och man kan hitta sånt som man kan kritisera om man är ute efter det. Men det är allvarligt om vi på det sättet använder Guds ord eller om vi på det sättet kommer till möte för att höra, för att bara hitta något att anklaga för. Det är inte Guds vilja, han vill att vi skulle få hjälp av honom, han vill hjälpa oss, han vill frälsa oss och han vill ge oss vad vi behöver till evigt liv och salighet. Men han har också svar på tal. Där är ingen som har Jesus har aldrig blivit svarslös när någon har kommit för att snärja honom. Det var inte enda gången det hände. Vi kan läsa om det på många olika ställen. Och när det gällde just laglärda så är det ju som ordet säger, han var kunnig i lagen. Han kunde säkert Moseböckerna utan till och han visste mycket väl vad det stod i lagen. Mycket mer än de 10 buden. Men när det gäller laglärda så säger ju Jesus på olika ställen, han talar om dem liksom fariseerna och de skriftlärda, att de var utanför Guds rike. De hörde inte honom till och ville inte ha med honom att göra. Han säger, jag ve också över er ni laglärda. Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära, men själva rör ni inte ett finger för att lätta dem. Och lite längre fram säger han också, ve er ni laglärda. Ni har tagit bort nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte kommit in och dem som är på väg in har ni hindrat. Alltså de hade tagit bort nyckeln till kunskapen och det är ett underligt uttryck. Jag kan inte säga vad det ligger i det helt och hållet, men vi kan ju fundera på det. Nyckeln till kunskapen. Gud vill föra oss till sanningens kunskap. Gud vill undervisa oss i ordet, men de laglärda hade tagit bort nyckeln till kunskap. De hade inte själva kommit in i Guds rike och de hindrade andra för att komma dit. Och det är ett allvarligt förhållande. Men frågan som han ställde är ju viktig, även om han ställde den för att snärja Herren Jesus. Och Jesus hänvisar honom till lagen. Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där? Och då ger han ju en mycket god sammanfattning av lagen. Det är precis som Jesus själv gör vid ett annat tillfälle. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft, av allt ditt förstånd. Och så du ska älska din nästa som dig själv. Det är ju sådana krav som lagen ställer och visar oss vad det innebär att vara fullkomlig. Det innebär att stå sådan inför Guds lag, att vi alltid älskar Gud över allting annat. Och att vi också älskar vår nästa så som oss själva. Och det är egentligen inte alls några orimliga krav Gud ställer på oss. Han har skapat oss och han kan mycket väl kräva detta av oss. Att vi skulle älska honom, det är inte mer än rätt. Att vi älskar honom som är så god och barmhärtig emot oss. Skapat och uppehåller oss och ger oss allt vad vi behöver. Både till kropp och själ. Och att vi skulle älska varandra, älska vår nästa lika mycket som oss själva. Det är väl inget orimligt krav. Det har Gud rätt att ställa på oss att vi skulle göra detta. Men hur är det i praktiken? Hur lever vi upp till detta? Älskar vi Gud över allting? Älskar vi vår nästa som oss själva? Ja, gjorde vi det så skulle det inte gå någon nöd på vår medmänniska. Om vi älskade varandra lika mycket som vi älskar oss själva. Om vi arbetade lika mycket för att andra skulle bli rika och få det gott och bra på alla sätt och vis som vi arbetar för att hjälpa oss själva. Då hade det varit gott för vår omgivning. Men Jesus säger här att du svarade rätt. Gör det så får du leva. Här visar oss Jesus att den som håller lagen, han kan leva därigenom. Men då är det också viktigt att vi ser att den som felar i ett är skyldig till allt. Ska vi bli saliga den vägen så måste vi uppfylla allt. Den som felar i ett är skyldig till allt. Har vi brutit lagen på en punkt så är vi under förbannelse. Förbannade var och en som inte blir skrivet, håller sig till allt som är skrivet så att han håller det. Då är vi under förbannelse, då är vi under Guds dom. Och det är inte bara från och med nu, utan det gäller också retroaktivt i vårt liv, hela vårt liv. Du ska varje stund ha älskat Gud över allting och varje stund i nästa som dig själv. Om du vill leva den vägen och bli salig på den vägen, då får du göra allt det lagen kräver, och felar du i ett är du skyldig till allt. Och det säger alltså Jesus till denne laglärde, och han ger honom som han alltid gör. Han ställer kraven så högt så att vi skulle inse att vi är hjälplösa, att vi är förlorade. Och det tycks nog denne mannen också på något sätt ha insett, för han skulle försvara sig, står det. Och så säger han, vem är då min nästa? Ja, han borde ju ha ställt en viktigare fråga här egentligen, och det är, vem är min Gud? Det är ju också ett krav att älska Gud, men den frågan ville han nog inte att Jesus skulle ge honom svar på. Och så frågar han istället, vem är min nästa? Vem är då min nästa? Precis som han inte visste det. Men han gjorde för att försvara sig, står det. Han kände sig träffad av Jesu ord, av Jesu krav, och så skulle han försvara sig. Och då talar Jesus om den här liknelsen och berättelsen som vi har läst här. Hur en man råkade ut för rövare, och de klädde av honom, misshandlade honom, lämnade honom halvdöd. Det var ju ett förhållande som gjorde att den här mannen, han var illa ute, och han kunde inte rädda sig själv. Han behövde hjälp om han skulle räddas och var helt beroende av det. Halvdöd, och han hade blivit helt död om ingen hade förbarmat sig över honom. Så illa var det när han hade råkat ut för rövare. Men så kom där en präst, och vi läste att prästen, han gick förbi. Man kunde ju vänta sig att en präst skulle stanna och förbarma sig över en medmänniska. Det är ju nästan ett krav man kan ställa på en präst, men han gjorde det inte. Han gick förbi. Där kom också en levit, och han skulle man ju också kunna förvänta sig att han skulle stanna och hjälpa sin medmänniska. Men han gjorde det inte heller. När det gäller prästerna så vet vi ju att det var sådana som Gud hade satt in i ett särskilt ämbete för att sköta hans sak här på jorden. För att sköta ett ämbete i gudstjänsten. Och leviterna, det var ju sådana som också hade en tjänstgöring i templet. De hade fått uppgifterna där att ha hand om de heliga föremålen. Jag ska bara läsa ett citat ur fjärde Mosebok 18 där... Där säger Herren till prästerna, det är jag som har utvalt era bröder, leviterna bland Israels barn. Det är en gåva åt er, givna åt Herren, till att förrätta tjänsten vid uppenbarelsetältet. Men du och dina söner med dig ska sköta vad som hör till ert prästämbete i allt som avser altaret och det som är innanför förlåten. Så ska ni göra tjänst, jag ger er prästämbetet som en gåva. Om en obehörig inkräktar på det ska han dödas. Det var alltså prästerna hade fått detta att förrätta offertjänsten i templet, och leviterna de hade hand om de heliga föremålen. Vi minns när de skulle flytta tabernaklet i öknen, så var det leviterna som skulle bära det. Det skulle bäras på stänger som Herren hade förordnat, och det var leviternas uppgift. Men prästerna skulle sköta offertjänsten. Det var alltså sådana som hade sådana ämbeten i församlingen eller i templet, och då kunde man ju förvänta sig att de skulle hjälpa sin medmänniska som hade råkat i nöd. Men Jesus säger att de gick förbi. Och sen kom där en samarit också, säger Jesus. Och samariterna, det var ju ett folk som judarna hatade. Judarna ville inte ha något umgänge med samariterna. Det står där i uttrycket, judarna hade inget umgänge med samariterna. De ansåg att de var mindre värda. De såg ner på dem och föraktade dem och brydde sig inte om dem. Och det sägs ju att när de gick mellan Judén och Galileen, så gick ju vägen genom Samarien. Men de gick hellre över floden Jordan två gånger och gick på andra sidan för att slippa att gå genom Samarien. De ville inte ha umgänge med samariterna. Men det står ju om Jesus att han måste gå genom Samarien. Och när han kom där till Sykars brunn och träffade kvinnan där som vi känner till. Han måste gå, han gick den vägen, men judarna föraktade samariterna. Så man kunde ju inte förvänta sig att en son skulle stanna och hjälpa en jude som hade råkat illa ut. Men när vi ser här så säger Jesus att han gjorde det. När han såg mannen så förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Och lyfte upp honom på sin åsna och förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Han förbarmade sig, han som var en föraktad fiende, eller som de såg som en föraktad, med förakt på. Han förbarmade sig över den stackaren och gav honom den hjälp han behövde. Och så till och med, ja, han passade honom på värdshuset, och sen när han skulle lämna stället så tog han fram 2 denarer. Det motsvarar ungefär 2 dagslöner som han tjänade, och så går han det till värden där och säger: sköt om honom, och kostar det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Han förstod alltså att den här skadade mannen skulle behöva vård en längre tid. Han skulle vara kvar på värdshuset, och så skulle han så småningom komma tillbaka, och då skulle han också betala om det hade kostat mer. Han gav honom alltså all hjälp han behövde och kostade på honom allt det som erfordrades för att han skulle få hjälp. Och så säger ju Jesus då: vem av dessa 3 tycker du var nästa för mannen som hade råkat ut för rövare? Och då svarar ju den lagkloke: den som visade honom barmhärtighet. Vi kan härav också se att han vill inte ta ordet samarit i sin mun. Han säger den som visade honom barmhärtighet. Och då säger Jesus: gå du och gör som han. Här fick ju den här lagklärde besked på vem som var hans nästa. Han skulle älska sina ovänner. Han skulle göra gott emot dem som inte han kunde förvänta sig att få hjälp av. De som föraktade honom, de som han själv föraktade, det var hans nästa, och de skulle han göra gott. Och det är ju ett krav som Gud ger denne man. Och när han frågade om vem är då min nästa. Men sen är det ju också, och detta kravet det ställde ju Jesus för att han skulle komma till insikt, den här laglärde, vad han skulle göra, om han nu ville göra för att få evigt liv. Samtidigt är det ju krav som vi inte kan uppfylla. Det är omöjligt, och det insåg han också om han tog det på allvar. att han klarade inte av att vara fullkomlig i detta. Och det är också Guds vilja att vi skulle inse det och därför inse vårt behov av hjälp. Och den här bilden som Jesus använder, den har ju också en mycket djupare betydelse. Jesus tog ju alla tillfällen i akt att undervisa om sitt rike, undervisa om himmelriket. Och därför när det gäller den andliga situationen så är detta en mycket underbar undervisning som Jesus ger oss här. Han säger att en man var på väg från Jerusalem till Jeriko. Det kan ju synas som en oväsentlighet detta, men alla detaljer i skriften är viktiga. Och den här mannen, han hade alltså vänt ryggen åt Jerusalem och gick till Jeriko. Och andligt sett så är det en katastrof för oss om vi vänder ryggen till Jerusalem. Det står i en sångvers att mitt mål står klart, jag vill blott ett, vad än det kostar mig. Jerusalem, Jerusalem, jag vill blott hem till dig. Jerusalem, det himmelska Jerusalem skulle vara vårt mål. Det skulle vara mot Jerusalem vi vandrar. Och vänder vi ryggen åt Jerusalem, mot himmelen och saligheten så går det illa. Då råkar vi ut för rövare. Om vi vänder Guds ord ryggen, om vi vänder hans rike ryggen och går på andra hållet bort ifrån honom. Och det är det Jesus undervisar om här, att vända ryggen åt Jerusalem. Det som skulle vara vårt mål för evigheten. Men det är ju detta som har skett med hela människosläktet då Adam vände Gud ryggen, då Adam föraktade Guds ord och åt av den förbjudna frukten. Istället följde djävulens ingivelse och så råkade vi ut för rövaren, djävulen, och han har verkligen misshandlat oss, avklätt oss och lämnat oss i dödens våld åt oss själva. Vi kom bort ifrån livsgemenskapen med Gud. Vi kom under det straff som Gud själv hade sagt, att du skall döden dö. Det kan ju synas för oss som att det gick inte i uppfyllelse, för Adam dog ju inte. Varför föll han inte ner där död direkt i paradiset? Men han fick erfara den andliga döden, den andliga skilsmässan från Gud. Och det är ju detta som är... Det kan vara viktigt för oss att ha det klart för oss också, att döden har vi ju i alla fall i tre bemärkelser. Den andliga, den kroppsliga och den eviga. Den kroppsliga, det är ju när kropp och själ skiljs åt, när vår tid på jorden är slut. Den andliga döden innebär att vi kommer bort ifrån Gud, skiljs ifrån Gud, lever andligt skilda från honom, utan gemenskap med Gud. Och den eviga döden är att med kropp och själ för evigt skiljas ifrån Gud. Att hamna i helvetet för evigt, i det eviga straffen. Och är det så att och genom synden så kom vi i andlig död. Vi blev, som vi kan säga här, halvdöda. Men det kommer att övergå i evig död om vi inte får hjälp utifrån. Och vi kan inte hjälpa oss själva. Vi är som den slagne mannen som ligger här halvdöd. Han kan kanske inte ens ropa på någon hjälp. Han låg där alldeles hjälplös och kunde inte göra något till sin räddning. Helt beroende av att någon förbarmade sig. Och sen detta att prästen och leviten gick förbi. Det är ju också en bild av hur det gamla testamentets eller gamla förbundets gudstjänstordning, det inte kunde hjälpa mänskligheten. Prästerskapet, offertjänsten och allt det som leviterna sysslade med i gamla testamentet, det kunde inte hjälpa oss ur döden, det kunde inte frälsa oss, det kunde inte ta bort synden. Offerdjurens myckna blod gjorde ingen salig. Det var pekade fram på det offer som skulle komma, Guds lamm som skulle bortta världens synd. Det pekade på synden, det pekade på skulden, men det kunde inte ta bort skulden. Det var inte utan Jesus som kunde detta. Och vi vet ju också att det offrades några enorma mängder i gamla testamentet. Jag kan bara ta exempel när Salomo invigde templet som han hade byggt, så står det att då offrade som slaktoffer 22 000 tjurar och 120 000 av småboskapen. 22 000 tjurar, tänk vilken summa. Även om han skulle vara någon storbonde så är det inte mycket med det vi har här på jorden. 22 000 tjurar och 120 000 småboskap. Och det står ju lite tidigare när de hade invigt, fört in arken i templet. Man offrade småboskap och nötboskap i sådan mängd att de inte kunde räknas eller uppskattas. Och de kunde ju tydligen räkna rätt så långt. Men sådana enorma mängder var det som offrades, och det var vid ett tillfälle. Sen var det ju de dagliga offren och offren vid de stora högtiderna. Vid påsken offrades massor med lamm. Men allt detta, det kunde inte hjälpa mänskligheten. Prästen och leviten gick förbi själva nöden. De kunde inte ge oss den hjälp vi behövde. Men så talades det om samariten. Och det är ju en bild av Jesus, av frälsaren. Han som Jesaja säger att han var så föraktad att vi höll honom för intet. En sån som vi skylde vårt ansikte för. Man ville inte se honom och ha med honom att göra. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Man till och med kallade honom för en samarit vid något tillfälle. Man sa han har en ond ande, och det är med onda andar han driver ut de onda andarna. Man kallade honom för samarit, ett föraktligt uttryck för Jesus. Och man kunde ju inte förvänta sig att han skulle kunna hjälpa oss när man såg hans yttre. Han kom i sån ringhet och fattigdom. Han föddes hit, och när han kom så föddes han i Betlehem under mycket ringa omständigheter. Det fanns inte plats för honom i härberget, utan han blev lagd i en krubba i ett stall. Och sen hela hans vandring här på jorden, han var så fattig. Han säger att rävarna har kulor och himlens fåglar har nästen, men människosonen har ingenstans där han kan luta sitt huvud. Han gick omkring fattig för att göra oss rika. Men tänk att det var han som var hjälpen. Det var han som förbarmade sig över människosläktet. Det var där räddningen fanns. Denne föraktade samariten som ingen ville ha med att göra. Han gick till hela vägen till Getsemane och till Golgata, där han också lät sig misshandlas, korsfästas och dödas. Ja, inte så det ut som han kunde hjälpa oss genom detta. Han led ju nederlag hela tiden. Det gick ju inte alls som, han gick inte fram som någon segrande konung på något sätt, utan tvärtom, nederlag på nederlag, och till sist så gav han upp andan på Golgata. Ja, inte så det ut som någon hjälp, men tänk, här är räddningen för oss. Han kom för att hjälpa oss, frälsa oss ifrån våra synder. Och det var just på den vägen han fick gå. Genom döden skulle han tillintetgöra döden. Han blev utgiven för våra synders skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Han tog på sig vår synd, och den bar han i sin kropp upp på korsets trä. Och så fick hela mänskligheten här räddning och frälsning ifrån synden. Hans blod är nyckeln till himmelen. Hans blod har utplånat vår syndaskuld. Hans blod har, med det blodet har han gått in i det själva himmelen, i det allra heligaste. Och det har bringat försoning för oss. Och det är en försoning som tog bort missgärningen, som tog bort skulden. Missgärningen blev försonad på en enda dag, då han dog, då han gick i vårt ställe. Och så är skulden betald, missgärningen är försonad, skulden är kastad i havets djup och han ser den aldrig mer. Den är kastad bakom hans rygg. Missgärningen och synden är borta. Detta som vi fick i Adams fall, det har Jesus tagit bort. Det har han gottgjort. Syndafallets skada och skuld. Han som var den föraktade, han gav oss hjälpen. Och sen är det också han som nu får komma till oss var och en enskild. Varje personlig, var och en av oss vill han personligen rädda och frälsa. Och så kommer han genom sitt ord till oss här för att ta hand om oss, för att rädda och frälsa oss. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Detta, det sägs att olja är något ljuvligt att få i såren, men vinet det svider. Och så är det ju också med det Herren gör. Herren får leda oss, Herren får tukta oss. Så som svider, de rena, står det. Och det är mycket som för oss kan vara obehagligt, sånt som vi ville slippa, men som är nödvändigt för vår läkedom, för att vi ska helas. I det stora hela så är vi ju helade genom hans sår. Genom hans sår har vi blivit helade. Men vi har också många hjärtesår och samvetssår som behöver rengöras, som behöver uppdagas och som behöver läkas. Och det gör Herren genom sitt ord. Vi nämnde om den samaritiska kvinnan innan som Jesus sökte upp där vid Sykars brunn. Han fick ju förbarma sig över henne på ett sådant sätt att hon kom till, lärde känna Herren Jesus som sin frälsare. Hon blev intresserad av livets vatten. Herre, ge mig detta vatten så jag slipper att törsta mer. Och då fick hon också det, men det var också detta vinet i såren. Gå och tillkalla din man. Det var inget ljuvligt för henne att han sa detta, men det behövdes för att hon skulle komma till en rätt insikt om sin självkännedom. Jag har ingen man, säger hon. Nej, det är sant, säger han. Fem män har du haft och den du nu har är inte din. Det var syndasår, det var det förflutna i hennes liv. Det skulle fram i dagen, men det skulle också läkas av Jesus sår, av Jesu blod, av syndernas förlåtelse, och hon fick ta emot frälsning sådan hon var. Vi kan tänka på ett exempel med när Jesus vandrade genom Jeriko. Så har han stor folkskara med sig, så rätt vad det stannar han upp. Och så säger han, Sackeus, skynda dig ner. Där satt Sackeus, hade gömt sig i träd, och så kallar Jesus på honom. Han visste om honom, han kände till att han satt där. Det var säkert inte enbart nöje för Sackeus att ge sig till känna och klättra ner inför hela folkskaran. Men han fick göra detta och så fick han frälsning. Idag har frälsning vederfarits detta hus. Det är så Herren får ge oss både det som är ljuvligt och det som är mindre behagligt för oss. Såren behöver uppdagas och renas och förbindas. Sen är det ju så också här, han förde honom, han lyfte upp honom på sin åsna och förde honom till värdshus och skötte om honom. Det är Guds rike här på jorden, det är nåderiket, det är dit Herren för oss här i tiden. Och det är ju som ett enda stort sjukhus, där är bara skröpligheter, där är dåligheter av olika slag, alla som befinner sig där. Där är ingen som är hel, ingen som är läkt fullkomligt, ingen som är alldeles felfri eller inte har något lyte. Vi har problem med alla våra misshandlingar, det vi har fått av Adam, det har satt sina spår, det har gjort oss sargade på olika sätt. Och det som Jeremia är det nog som säger det, att varför är mitt sår så ohelbart? Varför vill det aldrig läkas? Och det känner vi nog till om Herren får hålla oss i självkännedom, att vi blir aldrig läkta. Det är alltid synden som låder vid oss. Det är alltid sånt som Paulus säger, det onda som jag vill, som jag inte vill, det gör jag. Och det goda som jag vill, det gör jag inte. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Ja, det är mycket sånt som låter vid och sår som behöver läkas. Och det är där, men det är det som sker i Guds rike, och där är det den helige ande som är världen som sköter om oss, och det gör han genom nådemedlen. Det är dessa medel Jesus har lämnat efter sig. Här står ju att han lämnade 2 denarer som skulle användas. Och Jesus har lämnat efter sig ordet och sakramenten, dessa nådens medel, och det är de Herrens ande använder för att läka, för att sköta om oss här i nådens rike. Det är ordet om frälsaren, det är hans offer för oss, det är hans utgjutna blod, hans offrade kropp, som är den sanna maten och den sanna drycken. Detta som ger oss bekräftelse på syndernas förlåtelse den ena dagen efter den andra. Det är det Jesus har lämnat efter sig. Av mitt ska han taga och förkunna för er, säger Herren om den helige ande. Och Herrens ande har inga andra medel för att hjälpa oss, inget annat än ordet om frälsaren, ordet och sakramenten. Där talar Herren till oss, där hjälper han oss, där vederkvicker han oss. Där får vi vad vi behöver så länge vi är kvar här på jorden. I värdshuset här på denna jorden, i Guds rike, i nåderiket. Men så kommer det en dag då han också ska komma tillbaka. Det har han lovat. Jesus ska komma igen, som han sa här. Och då ska det som är läkt, hör till Guds rike här, ska då få gå in i den eviga saligheten. Då blir det en fullkomlig läkedom. Då blir det inte mer någon nöd, inte mer någon synd, inte mer någon ondska ska vara med. Då ska vi vara fullständigt fria från synden, från Adams fall, från gamle Adam och allt vad han orsakar oss här i tiden. Då ska du bli fri från synden, fri från köttet, fri från ondskan när han kommer tillbaka. Och han säger också att vad det mer kostar ska jag betala när jag kommer tillbaka. Ja, Gud vill ju också att vi skulle leva i gemenskap med honom här i hans rike och tjäna honom med den nåd som han ger oss. Och han talar ju också om att vi kan få försaka för hans skull. Det kan så att säga kosta oss något att höra honom till här i tiden. Men han blir inte skyldig något, utan han ska betala när han kommer tillbaka. Ja, redan här i tiden. Han säger det ju på olika ställen att amen säger jag er, var och en som har lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn för Guds rikes skull ska få mångdubbelt igen redan i den här världen och se en evigt liv i den kommande världen. Är det så att vi tjänar Herren och försakar något för honom, så ska vi veta att det är ingen som har förlorat på detta. Det har väl signelse med sig. Herren lönar, Herren betalar. Det är inte det som är grunden till vår salighet, men Herren ger också här vad vi rikligt och över nog. Grunden är helt och hållet det Jesus har gjort, det han har verkat hos oss. Men har han fått göra detta verk med oss, att vi har kommit till tro på honom eller att känna honom som vår frälsare, då har vi också blivit delaktiga av hans kärlek. Och vi älskar därför att han har älskat oss. Då får vi något av den kärlek som lagen kräver, att älska honom och älska vår nästa. Det blir inte fullkomligt från vår sida, men det är på det sättet kärleken uppkommer. Kärleken till frälsaren. Lina Sandell ber ju om detta i sången Lär mig att leva, leva för dig, glad i din kärlek, offrande mig. Det är hans kärlek vi får offra oss, det är inte vår kärlek till honom som har någon betydelse här. Men för han verkar så föder han den kärleken hos oss. En tro som är verksam i kärlek. Och här är det också ett ord till oss att gå du och gör som han. Har du fått barmhärtighet av Herren och han förbarmat sig över dig och läkt dig och gett dig allt vad du behöver, så får du också dela med dig åt dina medmänniskor här. Och inte bara av det jordiska, utan vi skulle ju vara angelägna om detta när det gäller själarna. Vi träffar säkert många människor som vi är fullt medvetna om att de ligger slagna av djävulen. De ligger halvdöda, andligt döda. Vi har det i vår gemenskap, ibland våra grannar och arbetskamrater och överallt möter vi sådana stackare. Vi borde vara angelägna om att ge dem ett ord av Herren, att föra dem till Jesus. Det borde vara en angelägenhet för oss. Att vi skulle göra som Jesus, var angelägna om att människor skulle räddas. Men även här får vi erfara hur bristfälliga vi är, hur likgiltiga vi är, hur kärlekslösa vi är. Hur vi låter våra medmänniskor vandra mot evigheten utan att vi visar dem den kärlek som vi borde göra. Men det är Guds vilja att det skulle få bli så för oss att vi inte kan tiga med vad vi har sett och hört. Vi har fått så mycket, Gud har välsignat oss och gett oss så rikligt av sitt ord. Och vi har nog erfarit detta när vi har suttit här och lyssnat till Guds ord dessa dagarna. Att Herren har talat, Herren har gett oss. Och vi upplever hur gott det är, hur välsignat det är när Herren ger oss av sitt ord. Och så kanske vi ser med vemod på att vi ska nu snart skiljas, vi ska snart lämna detta och komma tillbaka till vår vardag igen. Men då är det viktigt att vi också där använder Guds ord. Vi vet ju att det som ger oss något här, det är Guds ord. Det är inte i första hand gemenskapen med varandra, utan det är det vi får lyssna till i Guds ord. Som ger oss den mesta välsignelsen. Och ordet har vi hemma, vi har det i våra hem. Och det är viktigt att vi använder det. Att vi inte försummar det, för annars så svalnar det fort. Det vi, den värme vi har fått av Herren här. Men ordet, det håller oss varma, det ger oss av Kristi kärlek, denna glödande kärlek som vill uppvärma oss och ge oss vad vi behöver alltid. Därför är det viktigt att vi är flitiga med detta med andakter i våra hem, både för oss själva och för varandra, att vi inte försummar det. För då mister vi välsignelsen. Får inte Herren tala till oss, får inte han vederkvicka oss, så mister vi välsignelsen. Men använder vi ordet så får vi välsignelse. Då ger oss Herren dag för dag vad vi behöver. Och det är räddningen. Hör så får din själ leva. Det har Herren visat oss den vägen. Det är där vi får välsignelsen. Det är där vi har livet i Guds ord, i Jesus Kristus. Hör hans ord, läs det, betrakta det, sjung det och umgås rikligen med det. Som skriften också säger, låt Guds ord rikligen bo ibland er. Det är där vi har den rätta välsignelsen och där har vi allt vad vi behöver. Och må Herren också här få välsigna sitt ord på våra hjärtan så att det blir oss alla till den välsignelse som Herren vill. Att han har fått föra oss in i sitt rike här på jorden, detta nåderike där vi får vara som hjälpbehövande stackare och fostras och vårdas och bevaras av Herren här i tiden tills han kommer tillbaka. För har det inte skett att Herren har fått föra oss in i sitt rike här så står vi utanför. Då ligger vi fortfarande där vid vägen, halvdöda, hjälplösa, på väg mot evig död. Därför får vi också ropa till Herren att han tar hand om oss, att han förbarmar sig. Som han gjorde, vi har läst om här, hur han kommer förbi, hur han tar den nödställde där den är. Det är någon som har sagt att är du rädd för att bli en kristen så akta dig för Guds ord. För det kan ta dig precis där du sitter. Och så är det med Guds ord. Det är levande och det är kraftet. Och det är med den kraften, makten Herren verkar. Men då kan vi också vända på det att vill du bli en kristen så använd Guds ord. För det tar dig där du sitter. Var flitig att använda detta om du vill bli salig, om du vill bli kristen. Och låt Herrens ande få uppenbara sanningen för ditt hjärta. Det är endast han som kan det. Det är han som kan öppna blindas ögon och dövas öron. Det är han som kan göra allt som behöver göras med oss. Och det vill han genom sina nådemedel. Och må han därtill få välsigna allt det ord han har mött oss med här denna helg för sitt eget namns skull. Amen. Tack käre gode Gud för att du har gjort allt för oss. Tack för att du kom hit fast du var föraktad, fast du var hånad och begabbad och skymfad. Tack för att du frivilligt gick vägen till Golgata. Tack för att du tog på dig våra synder och vår skuld och dom och förbannelse. Ja, tack för att du blev en förbannelse för oss, för att friköpa oss ifrån lagens förbannelse. Och Herre, öppna du våra sinnen och välsigna ditt ord. Ge du själv växten av din sådd i allas våra hjärtan. Så att det får bära frukt till evigt liv och salighet. Och hjälp att inte törnen och tistlar må förkväva ditt ord. Eller att djävulen får plocka bort ur våra hjärtan. Herre, stadfäst oss i sanningen. Bevara oss till evigt liv. Jag vill lämna oss i dina händer. Hör oss och välsigna oss för ditt eget namns skull. Amen.